There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I slutändan så tycker jag kanske inte att alla borde göra som jag, att sluta läsa nyheterna. Utan jag tycker kanske att man ska fundera ordentligt på hur man konsumerar nyheter och hitta en modell som är hälsosam för en själv.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Killeborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som heter Skippa nyheterna. Varför jag slutade läsa nyheter och varför du också borde göra det. Välkommen författaren Tobias Wahlqvist.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid låta författaren presentera sig till att börja med, så du får gärna göra det.
Ja, jag heter Tobias, bor här i närheten mot Nackahållet och jag driver eget företag inom kommunikation och medieproduktion sedan 21 år. Innan dess så jobbar jag på webbyrå. Ja.
Och det här är din första bok?
Ja, det är min första bok. Jag ser mig inte som en skrivande människa. Så att det blev en bok, det tycker jag är ganska överraskande. Jag är väldigt stolt över det också. Men jag hade tänkt ganska mycket på bokens innehåll under lång tid. Så att när jag väl fick lite tid förra året av olika anledningar, då hände boken ganska av sig självt på något sätt.
Mm. När jag fick den här i min hand så blev jag väldigt glad. För det är ett spännande område. Jag själv undervisar i mediekommunikation. Jag är ju pro nyhetskonsumtion på ett sätt, men jag tänkte vi ska komma in på det. Men jag hade också en kollega som aldrig tittade på några nyheter. Det var spännande, som vi också har diskuterat, eller liksom han tog inte del av nyheter.
Som utbildar inom...
Nej, det var inom PR-branschen, men han var ekonom, så att han duckade för det. Jag minns när det var val i USA, när han kom ut, liksom, vad är det som händer? Ja, men det är Trump som är vald. Vill du själv börja med kanske liksom din egen bakgrund, för du börjar ju boken med att skriva, liksom beskriva varför du slutade med att ta del av nyheter.
Ja, förr när jag var yngre då läste jag ju nyheter hela tiden, men 2015 blev jag utmattad av olika skäl, och då har jag ju helt enkelt sämre kapacitet att konsumera information, och att då välja bort nyheter, det skedde ju helt automatiskt. Så jag slutade läsa nyheter. Och det där med utmattningen, det tog ett tag att komma ur av olika anledningar. Men när jag väl kände att jag mådde bättre, då tyckte inte jag att jag hade missat något viktigt från den här nyhetsfastan. Så då tänkte jag att då är det väl inget viktigt i nyheterna helt enkelt. Så då började jag aldrig läsa nyheter igen. Och det händer väl ibland att jag läser nyheter numera, men... För det mesta så gör jag inte det. Och jag tycker jag klarar mig ganska bra ändå.
Alltså när vi pratar nyhetskonsumtion, det är liksom läsa, kolla på mobilen, kolla apparna, nyheter på tv. Och så, alltså en mix av det.
Förr var det väl framförallt webbnyheter som tog mycket fokus eftersom de ju finns tillgängliga hela tiden.
Mm.
Men ja, och i den mån jag tar del av nyheter nu så är det väl att jag går in på någon webbtidning max någon gång i veckan kanske. Men jag lyssnar på några poddar som ligger lite nära nyhetsområdet kan man säga. Så där tycker jag att jag får det viktigaste.
Du måste ju ha diskuterat det här ämnet med väldigt många, speciellt när du har skrivit boken. Vad är din uppfattning av liksom, varför tar vi egentligen del av nyheter?
En huvudanledning är ju att nyheterna är ett slags socialt kitt mellan oss människor. Vi känner inte varandra, men ett ganska bra sätt att bonda oss emellan, det kan vara att vi pratar om vad vi har sett i nyheterna. Och jag tror att det är mycket så det funkar när man inte pratar om vädret på samma sätt längre. Ja, men då kan man prata om valrossen Freja eller något annat som den gemensamma kunskapen på något sätt.
Och i boken, och det är väl det som är liksom huvuddel, du argumenterar för varför man inte ska, eller varför man ska sluta eller dra ner på sin nyhetskonsumtion. Jag vet inte vad du tycker, vilken ände, för det är ju liksom flera delar i det här.
Ja, men man kan väl säga att nyheterna är, om jag ska uttrycka mig kort, nyheterna är inte tillräckligt bra för att vi borde ge dem uppmärksamhet. Men nyheterna är ju som de är för att vi är som vi är. Nyheterna, ja men de som jobbar på tidningarna, de kanske skulle vilja göra mycket bättre nyheter, mycket mer relevanta nyheter. Men det vi klickar på är ju det som belönas. Och om vi klickar på trams, då kommer de ge oss trams. Så att det går inte att skylla på nyhetsproducenterna att de ger oss massa skit. För att vi ber ju om massa skit. Så att problemet är vi, alla oss, som gynnar saker som vi kanske egentligen inte skulle vilja ha mer av. Men när man är trött, man orkar inte processa någon längre artikel med en analys, utan då vill man ha något lätthuggat. Mm. Så blir det mer producerat av samma slag.
Nyhetslogiken som jag ibland kan uppleva att alla kanske inte är helt medvetna om om man klagar på liksom vad det skrivs om eller sådär. Vill du säga någonting om den? Alltså, vad är det liksom, vad är det som prioriteras? Vad är det man får läsa och se? Och varför?
Jo, ja, men jag har ju skrivit om vad som är en nyhet. Och då har jag beskrivit det som att det är någonting som händer plötsligt. Någonting som är överraskande och någonting som går att passa in i ett narrativ som vi känner oss bekväma med. Och vi berättelsefierar ju allting omkring oss. Och nyheterna är bara en del i det. De förpackar saker som historier och då har vi lätt att ta del av de historierna. Att det som händer plötsligt, det har jag exemplifierat i boken med att en superintressant intervju i MSNBC avbryts för att då har det då framkommit plötsligt att Justin Bieber har kört bil påverkat.
Mm.
Ja, det är ju en tramsnyhet, men eftersom det händer just då bedömdes det vara viktigare. Någonting som är överraskande i boken så har jag som exempel en artikel som handlar om någon som har blivit biten av en bäver under en simtur. Och det är ju inte viktig information, men det är kanske underhållande. Och ja, i någon utsträckning kanske det är där som nyheterna är, att det är underhållande.
Mm.
Och de här berättelserna, jag kallar det för tomtar och troll-principen i boken. Att vi har massa berättelser i vår kultur sedan tusentals år. Och att vi har en tendens att försöka passa in vår värld i sådana där mallar som är vårt kulturarv. Det finns folk till och med som säger att det är biologiskt hur vi tenderar att göra allting till berättelser. Det vet jag inte. Men oavsett vilket så är det något vi har levt med under tusentals år åtminstone.
Och du beskriver också den här som är liksom en klassiker, när det kan bli en nyhet som blir väldigt stor, det som diskuteras en dag, något som sker, någon, ja, en politiker som har gjort någonting eller sådär, hamnar i blåsväder, Och sen två dagar efter så försvinner det. Och man tänkte, vad händer med det här? Ja. Fast då kommer nästa grej. Alltså saker och ting.
Ja, det är ju väldigt lustigt att man inte... Ja, jag ska inte dissa folk, va? Men man verkar tro att det som händer idag är så viktigt. Men sen efter två dagar är det inte viktigt. Och så kan man inte ompröva liksom sin inställning. För att det som händer några dagar senare, då är det så viktigt igen.
Mm. Och apropå den nyhetslogiken är ju också så. Om du och jag sitter på en redaktion så måste vi prioritera. Okej, vad ska vi liksom gå ut med idag? Man har massor att välja på, massor att skriva om eller visa upp. Och det blir ju ett antal grejer, händelser. Och de som ser det, många konsumenter tänker att det här är det viktigaste som har hänt idag. Fast det är ett urval.
Ja, det är ett urval. Det, dels enligt de här principerna att det ska vara någonting som händer nu, det ska vara överraskande och det ska gå att berättelsefiera. Sen ska det ju väldigt gärna handla om kändisar också. Det är ju väldigt mycket mer intressant att läsa om personer man känner igen än om någon random människa. Mm. Det är en del av vår kulturs berättelse. Svarar jag på frågan nu eller?
Ja, det jag bara kom att tänka på att för en tid sedan såg jag på löpsedeln första nyhet att E-Type skulle få barn, att hans fru var gravid. Jag tänkte, är det mest intressanta som har hänt det senaste dygnet?
Det får man väl fråga sig.
Men en del som du inte tar upp, det är ju ändå att de olika medierna skiljer sig ju ganska mycket, alltså hur mycket skvaller eller sensationsjournalistik de har. Det finns ju seriösare, om man säger så, skulle jag säga, och det finns mindre. Det har du inte gått in på så mycket.
Nej, absolut finns det ju bättre och sämre exempel, men jag tror faktiskt att även om du läser en tidning som anses vara ganska bra så styrs ju de också av samma logik. Ja, men det som händer nu, det som är överraskande och det som går att berättelsefiera, inget av det där liksom är ju ett bevis för att det är någonting som är extra viktigt. Så även om du läser en seriös tidning så hoppar man över trender till exempel. Man pratar om det som händer nu och inte saker som händer över lite sikt.
Mm.
Och Hans Rosling har ju visat att vi i sitt Ignorance Project så har han ju visat att människor har en ganska felaktig bild av världen. Och trots att vi kommunicerar så mycket nyheter så har vi ändå grova missuppfattningar om världens tillstånd. Och det tycker jag då bevisar att trots att vi tar del av så mycket information så förstår vi ändå inte hur världen ser ut.
Kan du ge exempel på det?
Jo, men ett exempel är ju om du frågar folk på gatan, hur många människor svälter i världen nu jämfört med förr. Då tror de flesta att det är fler som svälter. Fast det är i praktiken tvärtom. Det är antalet svältande har sjunkit markant. Det är betydligt fler som går i skolan nu än som folk tror. Jämställdheten går framåt i världen. Ja. Men nyheterna skriver ju om det som sticker ut. Och man kan säga att nyheterna skriver om the 1%. Men då har vi ingen chans att veta hur ser det ut för de övriga 99%. Ja, vi får en felaktig bild av världen för att nyheterna skriver om fel saker.
Men tror du inte att när man tar del av det här så har man ändå liksom sunt förnuft och liksom man tänker själv att ja, nej.
Ja, i ett idealt scenario absolut. Och att människor är olika. Jag tror att det finns många som faktiskt processar den information man tar del av i nyheterna. Och då kanske nyheterna är en utmärkt informationskälla. Men så som vi konsumerar nyheter numera så sker det ju ofta liksom som någon slags tidsfördriv. Vi är lite stressade, vi läser nyheter på bussen och sådär. Då har vi inte tid att processa utan då matas vi bara med saker. Och är man trött, hjärnan vill inte jobba i onödan. Och om hjärnan har jobbat, ja, då orkar man inte processa saker man läser. Och nyheterna vill ju dramatisera och skrämma upp och sådär. Och när man är uppskrämd, ja då slås ju den processande delen av hjärnan också ut. Man blir mer mottaglig för trams.
Mm.
Läser man nyheter i lugn och ro och bara i lugn och ro, då är det säkert inga problem. Mm. Men hur många nyhetsminutrar läses i lugn och ro, frågar jag mig då.
Mm. Du skriver också ganska mycket om det här med att negativa nyheter är ju mycket vanligare än positiva.
Ja.
Det är ju en såklar tyngdpunkt åt det hållet. Varför är det så?
Ja, för att det är mer engagerande. Vi nyhetskonsumenter tycker att det är mycket roligare att läsa om något dramatiskt och otäckt. Det finns något exempel på någon publicist som bestämde att idag ska vi bara ha positiva nyheter. Och de fick bara en sjättedel så många klick, om jag minns rätt. Det här läste jag för ganska länge sedan. Men det är definitivt mer intressant med dramatiska och negativa nyheter. Och det är för att vi är programmerade på det viset.
Och så det är också en del av nyhetslogiken, så att säga. Det är det man vill ha. Fler klick, man vill ha in fler annonser, och alltså, så att det lönar sig för nyhetsförmedlarna helt enkelt.
Ja.
Och även liksom konflikter, negativa händelser och så vidare. Och sen är det också det här med att kanske en positiv utveckling över tid blir ju inget sensationellt liksom för dagen.
Nej, och det är ju till och med så att man bortser från en positiv utveckling över tid för att påvisa en tes. Till exempel så kan man se att Sveriges koldioxidutsläpp har sjunkit under lång tid, ända sedan 70-talet. Och när det blir en kall vinter, då går ju utsläppen upp lite grann, för då måste de veva igång lite oljekraftverk och så. Och då beskrivs det som en dramatisk nyhet att nu ökar våra utsläpp. Men det är bara en konsekvens av att det råkar vara en extra kall vinter. Det är inte en nyhet. Och när man hoppar över då att det ändå är en positiv trend, då är det ju kanske till och med desinformation.
Jag har en idé om att man, vad gäller det där positiva och negativa, att om jag skulle vara chefredaktör på en större tidning så skulle man ändå kunna sätta en gräns att minst 25% ska vara positiva vinklar idag, eller varje dag, alltså en minimumgräns.
Ja.
För det är inte så att det inte finns, det är ju urval, de har ju mängder att välja på. Vad tror du om det?
Jo, men det är väl en bra idé. Men jag tror att man skulle kunna göra befintliga artiklar ganska mycket bättre bara genom att sätta dem i lite kontext. De flesta nyheter är ju en nyhet för att man bortser från den stora bilden.
Att man sätter en vinkel.
Ja, men det är ju lätt att hitta en dramatisk utveckling om man zoomar in på en liten uppgång i en negativ trend. Även om den långsiktiga trenden är negativ, så kan man ändå hitta en liten uppgång någonstans.
Mm.
Och skapa en nyhet. Det där tycker jag man gör ganska ofta.
Mm.
Och det blir kanske ingen nyhet då, om man också tar med den positiva trenden. Men väldigt mycket nyheter skulle kunna sättas i sammanhang. Skriver man om en svältsituation någonstans, då kan man också skriva att i övrigt så har det utvecklats bra på de här och de här områdena.
I det landet till exempel. Mm. För det här, när det blir mycket negativt, tittar man på nyheterna och läser och så känner man liksom, tyngre. Hur mycket tror du att det påverkar folk?
Ja, det finns ju en del studier på det där, och jag är den första att säga att det där måste vara väldigt svårt att mäta. Så vad är hönan och ägget och så vidare. Men det finns studier som påvisar att folk mår dåligt av nyhetskonsumtionen. De blir stressade och deprimerade.
Mm.
Någon studie säger att om du läser nyheterna det första du gör på morgonen, då kommer du få en dålig dag, eftersom nyheterna oftast är negativa, så påverkar det resten av din dag. Om du då skulle strunta i att läsa nyheterna den där morgonen, då skulle du ha en mycket mer positiv dag. Ja, människor är olika, och vissa påverkas mer och vissa påverkas mindre. Men det är otvetydigt så att många människor mår dåligt av nyheterna.
Men är inte också nyheterna liksom viktig information?
Ja, den kan vara viktig som ett socialt kit, som jag var inne på. Mm. Att ska man hänga med och veta vad de andra snackar om, då måste man läsa nyheterna. Men det är inte särskilt bra information om man inte har väldigt många olika informationskällor och kapacitet att processa det man läser. Men nyheter i allmänhet är inte informativa, just för att de ja, nödvändigtvis måste vara saker som händer nu. Det ska vara överraskande och det ska gå att sätta ett narrativ. När jag slutade läsa nyheter så tyckte jag att jag blev mindre informerad, för att då fick jag ju mental kapacitet att istället börja läsa massa böcker. Och jag tycker att jag är smartare tack vare att jag läser böcker och inte läser nyheter.
Mm. Om jag minns rätt nu så tror jag att du hade någon frågeställning sådär, men när var det senast du liksom att du kanske lärde dig något nytt eller du ändrade ett beteende? Du hade lite sådana frågor som man kan liksom ställa sig själv, ja, utifrån du, att jag läste eller såg på nyheterna.
Ja, men det kan väl du få svara på. När läste du en nyhet senast som påverkade hur du lever ditt liv?
Det är ju en väldigt bra fråga. Jag har ju svårt att komma på något. Bara sådär.
Och jag har insett faktiskt att det är en ganska taskig fråga att ställa. För att om du skulle ställa samma fråga, vad i de senaste 5 böckerna du har läst har påverkat ditt liv? Mm. Det kanske inte jag heller kan säga så tydligt.
Nej, men i alla fall att man har liksom lärt sig någonting nytt, eller att det är information som man ändå känner att man har haft nytta av. För att jag kan ju hålla med om att en stor del är ju sånt som man liksom, det är ju sånt som sker, fast egentligen så berör det ju inte mig särskilt mycket i mitt privatliv.
Ja, och det där har ju att göra med att våra hjärnor är ju designade på en tid då vi levde i stamsamhällen. Och då var ju nyheter omkring oss relevanta. Evolutionen skapade hjärnor som ville veta mer om vår omgivning. För det var värdefullt på den tiden. Men nu lever vi ju i ett samhälle med miljoner människor. Men våra hjärnor kan egentligen inte bedöma vem som är relevant i mitt liv och inte. Om en Hollywood-kändis har kört bil påverkad eller så, då kan ju vår stamsamhälles hjärna bedöma att det där är bra information, men i praktiken så kan vår dåligt programmerade hjärna inte bedöma vad som är relevant och inte.
Det nya medielandskapet som också med alla med appar, sociala medier och så vidare och så vidare. Det är ett landskap som är svårare att navigera i än tidigare.
Ja, och just att det finns så många nyhetskällor, det skapar ju på något sätt en nyhetskultur som belönar det kortsiktiga. Om man tittar på tidningen Economist till exempel, de har funnits i 180 år tror jag, och har en upparbetad publik. De behöver inte vinna nya läsare genom massa fulknep. Utan de kan luta sig på en tradition av seriositet och så vidare. Men skulle en ny aktör komma och försöka vinna en marknad på att luta sig på att vara 100% seriös hela tiden, det är nog inte så lätt. Mm. Ska man slå sig in på en mediemarknad, då kanske man måste ha gulliga katter och kändisar och drama. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Som en tes, en del som jag tyckte var väldigt spännande faktiskt, där du skrev om att ifall nyheter gör oss mer konservativa.
Ja, det var eftersom tanke. Nyheterna skrämmer upp oss. Och det är bevisligen så att rädda människor röstar mer konservativt. Om jag hade råkat ut för något dramatiskt på vägen hit, då hade jag per definition varit en mer konservativ människa här och nu än om det inte hade hänt något dramatiskt på vägen hit. Så alla människor påverkas på en skala mellan progressiv och konservativ. Och skrämmer vi upp oss, låter vi oss bli uppskrämda, så påverkas vi alltså på ett sätt som gör oss mer rädda. Och rädda människor är mer konservativa.
Och vad ligger då i begreppet konservativ?
Förändringsobenägen är väl ett bra svar. Och man har alltså gjort hjärnskanning på folk som anser sig vara konservativa. Och de har mer aktiv amygdala till exempel. Så att det är inte något hittepå att rädsla ger konservatism, utan det verkar verkligen vara så. I Sverige då kan man ju raljera över konservativa ganska ofta, kanske framförallt här i Stockholm tror jag. Men många kanske har goda skäl att vara rädda och nervösa för hur världen förändras och utvecklas. Det är ju lätt att bagatellisera andras rädsla om man själv inte har någon anledning att vara rädd.
Mm.
Så att jag vill inte förminska på något sätt. Men i någon utsträckning är ju också nyheterna med att skapa rädsla helt i onödan. Finns det goda skäl att vara rädd för någonting för att man har upplevt trauma eller sådär? Ja, men det måste man ju ha respekt för. Men är man rädd för världen för att man har läst om otäckheter i tidningen, ja, då är det fel på tidningen.
Och även det här med att nyheter är polariserande.
Ja, det har ju att göra med att vi vill att nyheterna ska passas in i ett narrativ som vi är bekväma och vana vid. Nyheterna vill skapa konflikt. Finns det två tydliga motparter, någon att heja på och någon att förfasas över, då är det bra drama. Och av det skälet så har ju nyheterna en tendens att göra de där skillnaderna tydliga så att man verkligen bidrar till en polarisering. Jag lyssnade på din intervju med Niklas Lundblad. Jag vet inte om han sa det i intervjun eller om jag läste det i hans bok, men han sa att...
Frågvisare.
Precis. Han sa att folk vill hellre ha en dålig förklaring än ingen förklaring. Mm. Och det önskar jag att jag hade formulerat i boken, men det hade jag inte gjort. Men nyheterna är ju precis så. Det är fullt med dåliga förklaringar. För att nästan alla nyheter är komplexa egentligen. Men man gör det enkelt, för då blir folk nöjda. De vill ha en enkel förklaring till hur världen ser ut, varför världen ser ut som den gör. Det ska finnas en tydlig skurk och det ska finnas en hjälte. Och då är vi bekväma med hur nyheten formuleras. Och den där polariseringen, det finns ju många exempel på det där, men framförallt kanske jag tänker på USA, där jag träffade en amerikan häromdagen. Han har slutat umgås med sin familj för att han är demokrat och hans familj är republikaner, och de kan inte träffas. Det är tydligen inte ovanligt heller. Det kanske har med en viss presidentkandidat eller för detta president att göra, men det har ju också med medierna att göra.
Mm. Det är återigen det här som nyhetslogiken är ju att man förenklar och liksom sätter en story. Men är det korta inslag eller korta artiklar, så har man ju går det ut på att man ska göra det enkelt och snabbt egentligen. Det kan ju väldigt komplexa frågor bli väldigt förenklade. Och det är ju problematiskt.
Ja, det har jag skrivit om också, att när jag läser artiklar som handlar om saker jag förstår ganska väl, då hittar jag nästan alltid fel. Och då undrar jag, när det är artiklar som jag inte förstår särskilt väl, varför ska jag anta att de artiklarna är korrekta? När jag hittar uppenbara fel i artiklar som handlar om saker jag förstår mig på. Jag har många gånger imponerats av journalister, hur de kan sätta sig in i så många olika saker och ändå skapa något slags innehåll hela tiden. Men det är ju, vi lever i en komplex värld, och det är uppenbart att ofta blir det förenklingar på ett sätt som nästan blir osanna.
Men nu nämnde du ju att du, som du sa, du läser, om du läser en artikel sådär.
Ja.
Då är du nyfiken på liksom, hur lite eller hur mycket, hur ser din mediediet ut nu då? Hur länge sedan var det du så att säga slutade?
7 år sedan.
7 år sedan. Hur ser den ut idag då, en vanlig vecka?
Ja, nej, men det där att jag läser artiklar där jag hittar uppenbara fel i, det där grundar jag egentligen på saker jag läst för 10 år sedan. Och jag kommer ihåg när jag var barn i den där landsortstidningen som vi läste. Varenda gång det dök upp någon jag kände, vilket ju hände ganska ofta i en landsortstidning, då var det ju felstavade namn och ja, i princip varje gång jag hade någon slags insyn i sakförhållandena så fanns det felaktigheter. Mm. På ett ganska odramatiskt sätt kanske på den tiden. Men som vuxen när jag har lärt mig mer om saker så ja, tycker jag att jag har sett uppenbara felaktigheter i artiklar. Ja, det jag tycker att jag vet bättre helt enkelt. Men min nyhetskonsumtion nu, ja, i princip läser jag inte nyheter alls.
Och du tittar inte på Rapport Aktuellt?
Nej, alltså jag lyssnar på några poddar, någon Economist-podd i veckan kanske. Men de är inte så där superdagsaktuella heller. Det handlar ganska ofta om saker som är lite... Det är inget problem om man lyssnar en månad för sent. Det är fortfarande intressant. Mm. Då kanske det inte är nyheter, jag vet inte. Men just det här dagsaktuella, att hänga med flödet, liksom, det har jag slutat med helt och hållet.
Mm. Och, du surfar aldrig in på någon av de stora dagstidningarna eller kvällstidningar?
Ja, alltså, jag gjorde ju det i slutet på februari när det blev krig. Då gav jag mig in där och jag vet ju inget om krig. Men jag fick ju känslan av att när som helst kommer allt vara över. Kanske på ett positivt sätt var väl min förhoppning. Men då vill jag...
På ett positivt?
Ja, men att Putin blev avsatt eller något sånt där.
Jaha, jag hade med så.
Det kändes så dramatiskt. Ja, så att ja, då började jag läsa nyheter på ett sätt som kanske inte kändes riktigt sunt. Så då kopplade jag ur det där. Men i vanliga fall läser jag i princip inga nyheter. Mm. Och ibland blir jag intresserad av grejer. Då kan jag söka upp det och läsa i efterhand. Men, ja, men då kan det ju vara en 2 månader gammal artikel eller 2 år gammal artikel. Då läser jag det för att jag vill läsa det. Jag läser inte för att det är ett flöde som har matat mig med det.
Mm.
Så då känner jag att jag har kontrollen i alla fall.
Känner du någon gång att du missar någon viss information eller någonting som du hör någonstans? Eller tillfällen eller situationer?
Ja, det var ju någon som sprängde någon lägenhet i Göteborg för några månader sedan. Och det där nämnde någon flera dagar efter. Och då sa jag att jag inte visste vad det var för någonting. Mm. Ja, då kanske jag kände mig lite dum. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag blir inte klokare av att veta om det heller.
Men en tror jag del som du också tar upp. Det är ju det här med att man ändå som medborgare någonstans kan ju känna att ja, men man vill ändå liksom som, alltså medierna som tredje statsmakt, det är ett viktigt jobb för att granska makten, att vi någonstans också tar del av det, eller alltså den så att säga liksom, triangeln,
ja,
är väl ändå viktig i en demokrati. Alltså om alla skulle sluta och medierna skulle gå under, var, liksom, då får makten fritt spelrum.
Men ja, medierna behövs ju. Mm. Och det är det som är så komplicerat, för när det väl händer viktiga saker, då måste vi ju lita på att medierna tar sitt ansvar och rapporterar om en eventuell pandemi till exempel.
Mm.
Och det är klart att det finns en granskande makt. Jag tycker inte att de gör det där särskilt bra. De tittar mest på vem som har åkt mest taxi för skattebetalarnas pengar och sånt där som är lätt att mäta och lätt att förstå som en nyhet. Det finns jättemycket komplexa saker som man kanske borde fördjupa sig i, men det är för dyrt och det är kanske för ointressant för läsarna, och då är det ju inte värt det liksom. Men det kan ju finnas en poäng att makten på något sätt skärper sig, för de vet inte hur långt de kan sträcka på eller tänja på gränserna. Börjar de slarva ordentligt, ja, men då kommer det ju förmodligen komma fram. Så att, ja, det är möjligt att folk ändå skärper sin aning tack vare att vi har hyfsat fungerande medier.
Mm. Men just det där med att man, om alla skulle sluta och medierna skulle gå under.
Ja.
Är inte det också, skulle det bli ett problem?
Jo, det skulle förmodligen bli ett problem eftersom det finns information som alla borde ta del av.
Ja.
Men ja, det är ju en väldigt hypotetisk fråga förstås. Men, ja, men det finns ju många unga som inte läser nyheterna. För de säger att det som är viktigt kommer, ja men det får de del av i alla fall.
Mm.
För det är andra som läser nyheter och så sprider sig informationen. Men om alla slutar läsa nyheter, då sprider ju sig inte informationen. Så att i slutändan så tycker jag kanske inte att alla borde göra som jag, att sluta läsa nyheterna. Utan jag tycker kanske att man ska fundera ordentligt på hur man konsumerar nyheter och hitta en modell som är hälsosam för en själv. Och det där kan nog se olika ut för olika människor. Men jag har ett par förslag. För det första tycker jag att alla borde testa att strunta i att läsa nyheter en hel månad. Bara för att se vad det ger för effekt.
En vit månad.
Ja. Eller så att bara läsa nyheterna mellan klockan 17 och 17.15 och i övrigt inte läsa överhuvudtaget. Det tror jag vore hälsosamt för väldigt många människor att ha en sån nyhetskonsumtionsmodell.
Ja, och det där med som du sa med ungdomar som säger jag läser inte alls utan jag får reda på det. Det kan också kännas låta lite naivt.
Ja, ja.
Och jag tänker på filterbubblor och liksom någonstans. Alltså då kanske du bara får reda på det som så att säga, du och din krets pratar om.
Jo, men det finns säkert något naivt i det. Jag tror inte att vi ska ge oss in på att förfasa sig över ungdomen.
Nej.
Men
den inställningen, det är säkert fler än ungdomar som...
Ja, men uppenbarligen verkar det ju vara så att äldre människor värderar nyheter mer och ja, samhällsperspektiven mer. Jag vet inte, det är nog ganska olika.
Jag brukar ju förespråka att man, alltså som nyhetskonsument, att man läser en morgontidning, alltså hela.
Mm.
Och en av anledningarna är ju så att man faktiskt får reda på saker som man liksom inte själv så att säga, väljer att klicka på. Eller liksom att man alltså att det är det jag alltid letar efter. Utan jaha, det här är helt nytt som jag, någon annan har valt åt mig. Att man, det dyker upp liksom, en och annan artikel och sådär. Istället för att sitta och låta algoritmerna syra mitt flöde bara.
Ja, det låter bra. Ja, det är väl också ett tips jag har i slutet. Att om man nu vill ha en mer sansad nyhetskonsumtion så kanske man ska försöka läsa en riktig tidning i lugn och ro i en skön fåtölj.
Då är vi överens om det.
Ja.
Just det, jag hade skrivit ner. Jag tyckte det var en bra jämförelse det här med flygrädsla jämfört med bilrädsla.
Ja.
Just att det är många som har flygrädsla.
Ja.
Och det är ju främst att det kommer ifrån att man har sett att det liksom man läser på nyheterna att flygplan har kraschat och sådär. Men det är inte alls lika många som har bilrädsla.
Nej, för att bilkrascherna görs inte lika bra i media.
Ja, det blir ingen första nyhet. Det blir inte ens, det blir knappt någon nyhet överhuvudtaget. Fast det är mycket farligare att åka bil.
Ja.
Än att åka flyg statistiskt.
Dagens Nyheter hade ju en nyhet 2017 om, eller ja, det var 2018 antar jag, men att under 2017 så var det inget kommersiellt flygplan som hade kraschat. Och det var ju, det hedrar ju dem att de väljer att göra en nyhet av ett sånt, en sån faktauppgift. Men det där var ju en uppgift som folk hade väldigt svårt att tro på. För att när man har sett de här flygkrascherna, de känns så dramatiska och de känns som att de sker oftare än de faktiskt gör. Men under 2017 kraschade alltså inget kommersiellt flygplan. Och det var, ja, det var en positiv nyhet ändå. Mm.
Är det någon pusselbit vi inte har pratat om som du vill nämna?
Jag tror inte det. Vi har väl pratat om det mesta. Vad tyckte du om boken?
Jag tyckte att den är bra. Jag tycker att det är många bra poänger. Och jag håller ju med om många av de här poängerna. Den utgår ju mycket från det här, så här Aftonbladet, Expressen, klickjournalistik. Och det har jag liksom själv klivit ifrån.
Yeah.
För att jag är också kritisk mot just det. Alltså jag tycker att gå in på Aftonbladets hemsida är bedrövligt. Så att det var länge sedan jag var inne på den.
Yeah.
Så att jag har ju hittat min taktik så att säga. För att jag läser i morgontidning. Jag hoppar alltid över krim.
Men det har jag ju skrivit om, det här med true crime.
Ja.
Att
det tycker jag är bra i och för sig poddar.
Jo, men själva begreppet true crime som underhållning är ju en ganska ny grej. Men nyheterna är ju i praktiken true crime. När det är någon skjutning eller någon sprängning så är det ju spännande.
Mm.
Och det är kanske extra spännande för att det har hänt på riktigt. Men att det där kanske egentligen är en ersättning för annan typ av underhållning.
Mm.
Och människor är som de är. Man ska inte lägga någon värdering i det, tror jag. Men om nyheterna är underhållning, då är det kanske bra att man åtminstone förstår det. Att man inte man kanske inte behöver ta det på så jättestort allvar.
Nej, men och på så vis tycker jag att den här boken, jag tycker att den är bra genom att liksom som en debattbok, att ändå folk öppnar ögonen för det, tycker jag.
Mm. Jag har ju försökt vara väldigt resonerande i boken. Jag har inte riktat kritik kors och tvärs, och för då skulle jag ju vara en del av det jag kritiserar på något sätt. Jag vill inte polarisera och peka finger hit och dit. Men just omslaget, det är ju designat som en löpsedel. Och där har jag ju gått ifrån min plan att vara resonerande. För löpsedelsestetiken är ju lite skrikig. Och där kanske jag går emot mina grundresonemang lite grann. Men det blev en fin bok i alla fall.
Mm. Förutom att läsa boken, har du någon rekommendation till lyssnarna?
Ja, du har en bok här i bokhyllan som är en av mina favoritböcker, och det är Robert Sapolskys bok som heter Behave på engelska. Varför vi beter oss som vi gör, heter den på svenska, tror jag. Och jag har lärt mig mycket av den boken, och den har utgjort en hel del inspiration till min bok, skulle jag säga.
Så den är ett tips?
Det är ett tips, absolut.
Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, kan man hitta dig någonstans?
Ja, på Twitter så heter jag @tobbo, och man kan mejla mig på tobbo@tobbo.com.
Tack för att du var med.
Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.